För dig som tror på själens existens, skulle du våga stiga in i en Star Trek-transporter? När du teleporteras, följer själen då med? Eller är själen för evigt och exklusivt knuten till originalet, det som nyss utplånades? Får kopian ingen själ alls?
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psykotsikki.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum swoop.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Tänk vad trevligt resande skulle vara om man inte behövde åka. Alltså flyga och så. Köa i säkerhetskontrollen. Sitta inklämd i turistklassens trånga säten. Jag är alltså 2 meter och 3 centimeter lång. Och det värsta av allt, väntandet. Väntandet på boarding, väntandet på resväskorna. Alla de där oändliga timmarna av sittande mellan här och där. Science fiction har för länge sedan gett oss lösningen på det här. Teleportering. Det kunde inte vara mer busenkelt. Ett glittrande ljus, din kropp som löses upp, ett kort surr och så poff! Dyker du upp i långt bort i stan. Lika hel som innan. Inget dröjsmål. Som magi. Fast, tja, vetenskap. Men det finns också ett element av skräckfilm här. För vad händer med dig i det ögonblick som teleportern surrar till och du försvinner i ljuset? Är det samma du som kliver ut i andra änden? Eller dör du och en exakt kopia tar din plats? Går medvetande att teleportera? Ja, idag ska vi alltså tala om teleportering. Både den som aldrig blir verklighet och den som redan fungerar. Jo, teleportering existerar redan på sätt och vis. Det har gjorts, från rymden till jorden till och med. Men inte som i Star Trek. För det kommer att förbli science fiction. Och bra så av skäl som vi ska gå in på. Men den teleportering vi redan behärskar kommer att behövas sen när vi börjar bygga kvantinternet. Du vet, det där framtida internet som utlovar totalt avlyssningssäker kommunikation, supersäkra penningtransaktioner etc. etc. med de nästan gudalikt kraftfulla kvantdatorerna som spindlar i nätet. Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Mitt namn är Markus Rosenlund.
Space, the final frontier.
När tv-serien Star Trek lanserade sin berömda Transporter på 1960-talet var det egentligen en budgetlösning. Det var för dyrt att visa rymdfarkoster som landade i varje avsnitt. Så manusförfattarna hittade på en maskin som kunde stråla ner folk direkt till planetens yta. Och ironiskt nog så blev just det här en nödlösning i billighetens namn. En av 1900-talets mest berömda teknovisioner. Star Trek planterade teleporteringen djupt i populärkulturen på 60-talet. Och där har den frodats allt sedan dess. Star Trek var ändå inte först med att föreställa sig teleportering som koncept. Den som brukar få äran för den första beskrivningen av teleportering i fiktionen är Edward Page Mitchell, en nästan bortglömd science fiction-pionjär från slutet av 1800-talet. I novellen The Man Without a Body från 1877 beskriver han en maskin som kan bryta ner materia och återuppbygga den på en annan plats. Resultatet blir, som vanligt i den tidens teknikfantasier, katastrofalt. Men principen finns där. Upplösning, sändning, återskapning, teleportering. Nästan 100 år innan Star Trek. Men Mitchell hade inte termen. Den fanns inte ännu. Det dröjde till 1931 innan någon gav fenomenet ett namn. Det var den amerikanske författaren Charles Fort som inte sysslade med science fiction direkt. Han var mer fascinerad av anomalier överlag. Mystiska försvinnanden, märkliga ljus på himlen och fiskregn. Jo, det är tydligen en grej, har jag förstått. I boken Low, utropstecken, behövde Fort ett ord för att beskriva alla märkliga, inom citat, förflyttningar som han menade sig se i olika tidningsklipp. Nycklar som dök upp på fel plats, mystiska försvinnanden, sköldpaddor som dök upp från tomma intet. Också det är tydligen en grej. Så Ford satte ihop grekiskans tele, fjärran, och latinets portare, att bära. Teleportation. Men det var på 1950-talet som teleporteringen fick sin slutliga moderna form inom science fiction. I George Langelands novell The Fly, Flugan, från 1957, bygger en forskare en teleporteringsmaskin. Den som har sett filmversionen med Jeff Goldblum i huvudrollen vet att också här går det, föga överraskande, inte som på Strömsö. Fly got into the transmitter pod with me that first time when I was alone. Don't go back. På grund av en fluga då, som råkar slinka in i maskinen samtidigt som forskare.
No, be afraid. Be very afraid.
I alla fall, efter det här exploderar teleporteringen inom science fiction. Star Trek, Doctor Who, otaliga romaner och filmer. Teleportering blir en kulturell ikon innan fysiken ens har ett språk för fenomenet. Det är så pass sent som 1993 i en artikel av en forskare vid namn Bennett som teleportering får sin vetenskapliga definition. Inte förflyttning av materia utan av kvanttillstånd. Det här var början på den resa som idag har lett oss till exotiska experiment med satelliter, fiberoptiska nät och kvantinfrastruktur. Vetenskapen har alltså en genuin formel för att teleportera fenomen på den allra minsta nivån, kvantnivån. Men teleportering som idén att flytta materia, stora prylar, från en plats till en annan, ja, den krockar rätt snabbt med fysikens lagar. Att bryta ner en människa, kartlägga varje elementarpartikel i varenda en cell, det kräver för det första energi. Energi som motsvarar en mindre supernova. En mänsklig kropp består alltså av ungefär 10 upphöjt till 28 atomer. Det är alltså en etta följd av 28 nollor. Om du skulle räkna en atom per sekund skulle du bli klar om 300 miljoner gånger universums ålder. Och samtliga atomer måste alltså ha korrekt position, spin, hastighet och bindningar. Och det här är bara början. Sen behöver man skicka all information om hur personen är uppbyggd till mottagarens ände. Och att göra det här genom dagens snabbaste satellitlänkar, bit för bit för bit, tja, överföringen skulle än en gång ta mycket längre än universums hela hittillsvarande livstid. Så inte ett snabbt surr och ljus som blinkar till, utan tiotals till hundratals miljarder år. Bara för att skicka en enda människa som dataström till Kanarieholmarna, eller vart du nu än är på väg. Ja, och det här är fortfarande bara början på problemen med teleporteringen. För sen har vi problemet som filosofen Derek Parfit kallade The Replication Dilemma. Om du skapar en fullständig kopia av en människa och originalet fortfarande finns kvar, vem är du då? Eller snarare om originalet förstörs i processen, för det är nämligen ett krav om det ska lyckas, det här med teleportering. Är det då transport eller är det mord? Vi ska gå närmare in på den filosofiska biten av det här om en liten stund. Men oavsett vad du vill kalla det, ingen ingenjör kommer någonsin att bygga en sådan maskin. Jag är helt och hållet beredd att äta min hatt om jag har fel i den här frågan. Men strunt i det här nu, för fysiken erbjuder någonting mer subtilt och mer märkligt och mycket, mycket mer användbart. Och då kommer vi in på vad teleportering egentligen betyder. Det första man måste acceptera är följande. Teleportering i kvantfysiken handlar inte om att flytta materia. Det handlar om att flytta information. Det vi kallar atomer är på sätt och vis en av universums metoder för att lagra och bearbeta information. Men atomer är inte information egentligen. Atomer är snarare lite som en maträtt där atomen är maten och informationen är receptet. Och vad står det i det receptet då? Jo, det beskriver vilka ingredienser atomen har, hur den är sammansatt och hur den får bete sig enligt fysikens lagar. Det berättar hur mycket energi atomen har, hur snabbt den rör sig, vilken laddning den bär och hur dess inre delar snurrar och pekar. Och all den här informationen är alltså kodad i det vi kallar kvanttillstånd. Lite som en väldigt detaljerad etikett som talar om allt som går att veta om en partikel i just det ögonblicket. I kvantvärlden är det just den här etiketten som är det viktiga och den kan man faktiskt flytta från en partikel till en annan. Det är den som teleporteras. Den fysiska partikeln, den reser alltså inte. Det är informationen som reser. Precis som du kanske inte kan skicka en skål med din berömda sillsallad till kusin Konrad i Kanada. Men receptet, det kan du mejla honom i ett huj. Men kvantteleportering, det sker på ett sätt som inget vanligt mejl kan efterlikna. Det kräver någonting som Einstein en gång kallade spooky action at a distance. Spöklik verkan på avstånd. Jo, vi är nu ute i den mörka delen av fysikens skog där självaste Einstein blev mörkrädd. Det som krävs för teleportering av kvanttillstånd är det som kallas intrassling eller entanglement. Och det här är faktiskt någonting av det konstigaste som naturen har hittat på. Intrasslade partiklar beter sig som ett enda system, också om de är separerade i rummet, eller rymden faktiskt också. Oberoende av hur långt borta från varandra de är. Den ena är i ditt kök, den andra är i, säg nu, Andromeda-galaxen. Ändå tycks de båda veta exakt vad den andra gör i realtid. Utan någon som helst fördröjning. Men utan att någon information färdas snabbare än ljuset. Och det är ju bra det, för det skulle vara förbjudet. Så, när du ska teleportera ett kvanttillstånd använder du intrassling som ett slags spänd tråd mellan två yoghurtburkar liksom. Du preparerar med andra ord två partiklar. De motsvaras av yoghurtburkarna i den här liknelsen. Så att de är i perfekt synk med varandra alltså. Den ena partikeln finns hos dig, den andra hos mottagaren. Sen mäter du din partikel. Du måste kanske gå till CERN och låna lite utrustning för det här. Men i alla fall, du mäter partikeln på ett sätt som förstör dess tillstånd, kvanttillstånd alltså. Vilket får två klassiska bitar med information att sändas till den andra burken, den andra partikeln. Och med hjälp av sina två bitar och den intrasslade partikeln på sin sida kan mottagaren återskapa exakt det tillstånd du hade på din sida. I motsats till Star Treks transporter får kvantteleportationen inte själva partikeln att försvinna, bara dess tillstånd raderas, som sagt. Den ursprungliga etiketten som beskriver exakt hur partikeln beter sig. Och på mottagarsidan hos kusin Konrad i Kanada återskapas exakt det tillståndet, den inom citat etiketten, i en annan partikel. Så det här är vetenskapens sätt att idka teleportering. Teleportering av information, inte av objekt. Det här hänger ihop med det så kallade no-cloning-teoremet i kvantfysiken. I kvantvärlden är det alltså strikt förbjudet att duplicera en partikel med alla dess egenskaper intakta. Du kan bara flytta tillståndet. Försöker du kopiera det, då förstör du den ursprungliga informationen. Det första experimentet som verkligen lyckades teleportera ett kvanttillstånd genomfördes 1997 av Anton Zeilingers forskarteam i Innsbruck i Österrike. Det var inte en människokropp, behöver vi ens säga det. Inte ens en atom. Det var polarisationen av en foton. Sexigt värre, jag vet. Men det var, på fullt allvar, första gången någonting teleporterades i vårt universum, så vitt vi vet. Efter det här hoppade ju alla på tåget. Forskare över hela världen började teleportera kvanttillstånden för fotoner, enstaka joner, små molekylsystem, till och med hela supraledande kretsar i tidiga kvantdatorer. Allt från ställe A i labbet till ställe B. Men det stora språnget kom när man lyckades teleportera på långa avstånd. Först handlade det om några hundra meter i lokala fiberoptiska nät. Men snart kunde man teleportera kvanttillstånd genom hela stadsnät i städer som Wien, Genève, Calgary och Shanghai. Längdrekordet i fiber är idag över 100 kilometer. Men det här räcker inte för global kommunikation. Fiber har dämpning, ljus försvagas, kvantintrasslingar är känsliga. Efter några hundra kilometer är allt borta. Så man tittade uppåt mot rymden. 2017 utförde en kinesisk satellit kallad Misius ett experiment som satte en ny standard. Man preparerade ett par intrasslade fotoner i satelliten. Den ena skickades ner till ett teleskop i Kina. Den andra hoppade till ett teleskop i Tibet, över 1000 kilometer bort. Och kvanttillståndet höll. Det här var den första demonstrationen av kvantteleportering över interkontinentala avstånd. Det var inte bara en teknisk triumf, det var en geopolitisk signal. Kvantkommunikation är nämligen på väg att bli en ny arena för säkerhetspolitik. Det är ett internationellt race där målet är att bygga nästa generations internet. Kvantinternet.
Ja, så kvantinternet? Vad i hela världen ska vi med det till?
Jo, jag medger. Kvantinternet låter lite som att någon försöker sälja dig ännu ett dyrt modem. Men det handlar inte om snabbare YouTube-klipp eller 8K-video. Det handlar om tre stora saker. För det första, extremt säker kommunikation. Kvantkryptografi gör avlyssning helt omöjlig i princip. Som sagt, att försöka läsa av ett kvanttillstånd förstör det. Så det här är en riktig våt dröm för diplomater, banker och militära organisationer. Och nummer två, sammanlänkade kvantdatorer. En ensam kvantdator är smart men kör. Den kan lösa vissa problem blixtsnabbt, men minsta störning får den att tappa tråden totalt. Kopplar du däremot ihop flera kvantdatorer, då blir de tillsammans både starkare och stabilare. De kan dela på stora problem, rätta varandras fel och fungera som en enda superkvantdator, utspridd över hela världen. Det är så här vi en dag får kvantdatorer som faktiskt går att använda i praktiken, i motsats till det som nu finns. Men för att få det här så behöver vi alltså kunna teleportera kvanttillstånd mellan den utspridda datorns delar. Och sen hade vi ännu en tredje point med det här med kvantinternet. Nya sensorer och mätinstrument. Intrasling kan användas för att mäta gravitation, magnetfält och tid med en precision som spränger alla klassiska gränser. Tänk GPS, fast mycket, mycket noggrannare.
Men människor då? Kan man teleportera en kropp eller måste jag köpa en bussbiljett?
Ja, här kommer vi till den punkt där fysiken slår näven i bordet och säger skärpning. Vi repeterar de praktiska hindren här för att det ska bli helt klart. För att teleportera en människokropp måste man mäta varje atom i kroppen exakt, känna till alla kvanttillstånden. Och sen måste man bryta ner allt sammans till information och förstöra originalet, obs, och skicka iväg informationen och till slut återuppbygga en identisk kropp någon annanstans. Och det finns alltså flera grejer som gör det här helt omöjligt. Ta nu informationsmängden till exempel. Om du försöker beskriva en människa ner till minsta kvantdetalj, varje atoms position och impuls, alla elektroners kvanttillstånd och så vidare, Ja då hamnar du på en datamängd som är större än vad hela universum kan lagra. Ja, och sen hade vi det här med energibehovet. En sån här kalkyleringsoperation skulle sluka hårresande mängder energi. Vi snackar som sagt om någonting i stil med en liten supernova. Det är i alla fall otaliga gånger mer än vad hela mänskligheten någonsin har använt och kommer att använda. Och sen problem tre, intrasslingsbehovet. Du måste ha ett förbaskat stort intrasslat kvantsystem mellan här och långt bort i stan om det är dit du vill åka. Är det?
Nej!
Nå, vart du än är på väg?
Nästan fjärd!
Ja, okej, jo. Men det kräver hur som helst en mängd intrasslade partikelpar som överstiger mängden partiklar i hela galaxen. Så nej, det kommer aldrig att byggas en Star Trek-transportör. Men det betyder inte att teleportering förblir science fiction. Den får bara en annan roll. Du får nog ta dig till långt bort i stan på något annat sätt.
Jag ska inte dit, jag ska bara till Västan fjärd över veckoslutet.
Whatever. Låt oss ändå kolla in filosofin bakom teleporteringen. Helt hypotetiskt. Låt oss säga att det går att teleportera en hel kropp. Någon har fixat budgeten och hårdvaran åt oss. Enligt kvantfysikens regler, när du teleporteras, då är du borta. Originalet förstörs, för som sagt, partiklars kvanttillstånd får inte dupliceras, bara överföras. Så du raderas ur existensen och en identisk samling kvanttillstånd uppstår någon annanstans. En annan kropp, det vill säga. Exakt likadan som din. Men är det verkligen du? Det här är frågor som filosofer har brottats med länge. Är identitet knuten till materia? Eller till information? Är du samma person imorgon som idag? Också om alla celler byts ut. Kolla in Kvanthopp-avsnittet om Theseus skepp om du vill nörda ner dig i just den här frågan. Men grejen är alltså den här. Kommer den perfekta kopian av dig att vakna upp i långt bort i stan?
Nästan fjärd!
Ja. Med ditt medvetande. Också om kopian har alla dina minnen i sin perfekt kopierade hjärna. Eller kommer du att dö och en annan 100% identisk kopia tar över på ett annat ställe och fortsätter leva i ditt ställe? Om din resebyrå köper en teleportator och börjar zappa människor till Hotaheiti, gör de sina kunder en tjänst genom att låta dem skippa säkerhetskontrollen och väntandet på flygplatsen, eller mördar de varenda en av sina kunder? Nå, säg nu att resenären dör och en perfekt kopia uppstår i Hotaheiti. Kopian njuter av strandlivet i 2 veckor. Sen teleporteras den hem igen. Det vill säga också kopian dör. Och en till kopia uppstår i Helsingfors som tror att den är du. Med alla minnena från de 2 förra kropparna. Men är den du? Har den ditt medvetande? Ja, och lite apropå det här resonemanget. För dig som tror på själens existens, skulle du våga stiga in i en Star Trek-transporter? När du teleporteras, följer själen då med? Eller är själen för evigt och exklusivt knuten till originalet, det som nyss utplanades? Får kopian ingen själ alls? Eller är själen någonting som återuppstår spontant varje gång en kropp med de rätta kvanttillstånden sätts ihop? Ja, de här filosofiska frågorna är inte bara akademiska tankeexerciser. De dyker ofta upp i diskussioner om AI-kopior, digitala människor, medvetande i maskiner. Teleportering blir ett slags hypotetiskt testfall för hur vi ser på jaget. Och ingen vet svaret. Nåjo, kanske det räcker med filosoferandet för idag. Jag känner en huvudvärk i antagande. Bara en sista praktisk fundering innan vi avrundar hela den här grejen. Om du står vid ekvatorn står du egentligen inte still. Du färdas med över 1600 kilometer i timmen runt jordens axel. Säg nu att en teleportator flyttar dig från ekvatorn till Nordpolen, där den rörelsen saknas. Nordpolen är i hjulets nav, liksom, så den står på sätt och vis stilla. Vad händer då med den rörelsemängd som du hade vid ekvatorn? Kom ihåg, naturen är petnoga med sina lagar. Bevarandet av rörelsemängden är en av grundlagarna. Ja, nå, antingen följer din sidledes fart med och du mejar omkull alltid din väg med överljudshastighet när du ploppar ut ur teleportatorn. Eller så måste maskinen på något sätt ta upp rekylen. Din teleporterande resebyrå kan fuska med skatterna, men inte med bevarandelagarna. Så summa summarum, nej, vi kommer aldrig att kasta oss in i en kabin och materialiseras i långt bortistan eller Västanfjärd. Men vi kommer att bygga nätverk där information dansar på kvanttillståndens sköraste balans, där intrasslade partiklar håller världens hemligheter, där teleportering är vardag. Och det är nog tamme tusan så nära trolleri vi kan komma. Det var allt vi hinner med den här veckan. Ha det gott tills vi hörs igen nästa lördag. Då dyker ett nytt avsnitt upp på Yle Arenan. Markus Rosenlund så heter jag. Hej så länge!